Hej och välkommen till ett efterlängtat andra avsnitt av Gastronomipodden. En podcast om gastronomi, mat och kroglivet. Mitt namn är Pierre Sander och det är jag som är värd för Gastronomipodden. I detta avsnitt har jag med mig Peter Svanberg som är ägare och glastronom på Kjellma i studion. Med en bakgrund inom sälj och marknadsföring hamnade Peter i USA där fröna till vad som skulle bli Malmös mest omtyckta glassbar startades. Glassigt att ha det här, Peter.
Tack ska du ha.
Jag kommer ihåg när min vän 2016 ungefär nämnde att han hade hört gott om ett pop-up-ställ som sålde glass i Malmö vid kanalen. Vi tog oss ut dit. Jag minns så himla starkt för du stod där bakom en bar och sträckte fram massa skedar med provsmak på alla möjliga smaker. Och bland annat en pistageglass som jag minns speciellt. Jag vet inte, jag kommer ihåg, du nämnde för mig att det var dyrare för dig att ge mig ett smakprov. Att du hade gett mig pengar. Någon att jag skulle smaka. Men jag kommer också ihåg en glass du hade där du typ saltade med saltkorn också. Och den var helt magisk. Och jag kan säga att efter det så ändrades glass helt och hållet för mig. Och det blev en helt ny värld.
Det gläder mig att
höra. Det tackar jag för. Men du kan väl berätta lite om dig själv. Vad är din bakgrund?
Jag är ju egentligen inte glassgubbe som jag brukar säga. Utan som så många andra så hade jag en mamma som var duktig i köket och jag stod och kikade mycket på henne. Jag var yngst av fyra barn och det är nog många kockar som jag har läst om sen som startade just på det sättet att de hade någon i familjen som var duktig och så blev de inspirerade. Så jag ville egentligen bli kock. Så när jag var 14-15 på den tiden så skulle man ju prya. Nu heter det prao. Och jag kom in på en fin restaurang. Och skulle vara där några veckor. Och tyckte det var jättespännande. Men tyvärr så fick jag ju mest stå och skala potatis och rensa fisk. Och så då så skulle jag jobba på kvällen. Och då kom kocken in 6 och ställde sig vid grillpannan. Och så kom någon och skrek en biff. Och så slängde han på en biff. Och så drack han ett glas vin. Och sen plingade han i klockan. Och sen kom någon och skrek en biff. Och då slängde han på en biff och drack ett glas vin. Och 10 var han full som en gris och lallade hem. Och alla skrek och kastade saker på varandra. Och så jag sa till mamma. Vet du vad? Jag tror inte jag vill bli kock. Jag vill aldrig stå i ett kök. Utan jag blev istället... Jag var ganska intresserad av det här med marknadsföring och försäljning och sånt. Så att jag blev civilekonom med inriktning marknadsföring istället. Pluggade i Lund och i Stockholm.
Okej. Men kan du säga att liksom, du alltid haft en passion med mat i
alltid. Livet? Så det är alltid, när det har lagats något speciellt hemma hos oss så är det jag som har gjort det här. Och när jag ska koppla av så har jag alltid tyckt det var kul att stå och testa och göra nya såser eller något sånt där. Det har såklart, jag har ju haft 2 pojkar och det är klart det var mycket med köttbullar och sånt där basic. Men jag har även försökt att introducera andra spännande smaker genom åren. Och alltid när jag har kommit in på restauranger och barer så har jag alltid försökt att se, okej, de jobbar så här, det står 3 man där bakom och sen är det 2 här ute och det här är menyn. Jag har försökt att se det affärsmässigt, alltid. Yeah. Jag är jätteintresserad av det. Jag minns att jag var en gång på Sjömagasinet i Göteborg, jag tror det var 2007. För jag har en god vän som känner Leif Mannerström, så att även fast vi inte hade bokat så fick vi komma in och sitta i hörnet och såg hur fantastiskt effektivt de hanterade stora sällskap och hur perfekt maten kom in och allting. Jag var jätteimponerad. Så jag har alltid haft ett litet öga. Jag har alltid läst mycket om restauranger och restaurangägare och kockar och hur de startar och sånt där.
Jag har läst att du ska vara duktig just på sås. Vad är det just som är såser?
Det som jag gillar med såser är att för att steka en biff, det kan ju de flesta, eller man kan lära sig. Och koka en potatis eller vad man nu gör till. Men en sås kan ju verkligen vara den här lilla pricken över it. Och det har jag lärt mig genom åren. Jag berättade någon intervju att det har ju hänt att jag har kommit hem till någon som ska bjuda på middag. Och så står de där och svär för de får inte ordning på såsen. Och så har jag kastat mig in i köket och öppnat deras köksskåp. Och alltid har hittat något. Vi tar några droppar av det här och vi tar en halv tesked av det här. Och så är den för salt så gör vi si och så gör vi så. Och sen så efter en kvart så smakar den faktiskt rätt okej. Okay. Och då brukar jag säga att har man en viss känsla för det här med sås, inte bara sås men med smaker, det är för lite sälta, det är för mycket sötma eller deci eller syra, så kan man göra glass.
Skulle du säga att det finns ett ganska starkt samband mellan sås och glass då?
Ja, det är faktiskt. Mm. Dels med det, och ibland förundras ju folk, för jag har ju till exempel en ganska populär getostglass med hjortron rippel. Och då sa någon, men det är väl konstigt. Nej, så jag fick idén en gång, för vi satt på en restaurang och så får man in en liten ostbricka med, eller ostbricka, fick en tallrik med några olika ostar och så låg det lite kompott, och det var fikonkompott eller vad det var, till några ostar där. Och så tänkte jag, okej, så ost och lite sötma, det här blir ju väldigt spännande mix. Då tänkte jag, då borde det här funka som glass. Mm. Det är egentligen så, det är lite sötma, lite sälta, lite karaktär.
För några veckor sedan så käkade jag glass där Lundasparris exempelvis gjort glass på sina råvaror, och den var ju jättegod. Liksom. Men sen så veckan efter så åt jag sparrisglass igen.
Ja.
Och man märker verkligen att folk börjar ju mer och mer kanske ta ut svängarna av vad det kan göra glass på.
Ja.
Men vad tror du gör att du har blivit så smaksäker på just glass?
Delvis är det nog för att det var faktiskt, jag träffade en gammal kompis här, någon som inte jag har sett på många år, och det är alltid roligt när man träffar någon som har andra historier och andra minnen. Så sa, ja, men jag minns ju dig när du var typ 20 år. Du höll ju jämt på att snacka om glass och nya glassmakare. Det hade jag glömt, men jag var alltid förtjust i glass. Ja, för jag minns en gång det hade kommit något som heter Rocky Road, och du tyckte det här var det godaste som fanns. Och idag är jag inte särskilt förtjust i Rocky Road, men okej, det var länge sedan. Och så har jag tänkt i efteråt, så jag har varit ute på tjänsteresa. För några år sedan var jag i Philadelphia på tjänsteresa. Och deras centrum är renoverat, det är fräscht, det finns spännande restauranger. Och där fanns det en gelateria.
Mm.
Och jag bodde på ett hotell precis rakt över gatan. Och så jag brukade svänga förbi, för det var öppet sent. Och de hade så lustiga smaker. Det var gurka, lime, och så sa de, ja, kocken, vet du, han får ett ryck, och så bara gör han en ny glass varje dag. Och jag tänkte, det här låter ju jättespännande.
Mm.
Så jag har fått såna här små puffar genom åren, tydligen. Och en vacker dag så slog det mig plötsligt att det är nog det här jag ska göra istället.
Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan glass och gelato?
Gelato är nog lite mer en tradition. Jag kan ju uppskatta en gelato. Har jag varit på en italiensk krog och så kommer jag ut och så ligger det ett gelatoställe, så tar jag en liten pistage eller vanilj. Det är perfekt att avrunda måltiden med. Och då vet inte jag om jag skulle tycka det var så kul om jag kom in på ett gelatoställe och det är mot solslungade rödbeta. Alltså, det blir lite fel, va? Gelato tycker jag har en viss tradition och historik. Mm. Jag bodde ute i Falsterbo när Aldo öppnade 97, tror jag det var. Och var hemskt förtjust i det då. Och sprang där varje helg. Och sen när Dolce Sicilia öppnade 2006-07 någon gång, så sprang jag där väldigt ofta. Så jag har alltid varit förtjust i sådana här glassställen. Är jag i Stockholm så försöker jag gärna ta mig förbi Scarfo ute i Bromma. Mm. Som jag tycker gör en fantastisk chokladsorbet bland annat. Men gräddglass är ju då, eller vi gör ju både gräddglass och veganska glassar eller växtbaserade glassar. Och där är det ju inte riktigt lika mycket tradition och tyngd. Så där kan man ta ut svängarna lite mer, tycker jag.
Mm.
Och vissa av våra smaker kräver både mjölk och grädde och ägg för att kanske stå emot, om jag nu har en glass till exempel som jag har med rökt salt ifrån San Francisco. Den hade blivit lite obalanserad med kanske en lite lättare gelato. Mm. Det är så jag ser det.
Vad tycker du kännetecknar en riktigt bra glass?
Den frågan får jag ofta, och jag säger så här. Det första är att en bra glass har nyanser i sina smaker. Så du smakar på glassen och sen så ska du egentligen vänta några sekunder innan du säger vad du tycker att den smakar. För du ska känna olika nivåer. Oh, nu kom det, nu kom det, nu kom det. Jag har ju till exempel en glass som heter Barnuts.
Mm.
Som är en stout öl, mörk choklad, hackad, saltad, rostad mandel. Och där får jag ofta den där kommentaren att först kommer då sötman, för det är det första som tungan alltid hittar. Och sen så känner man lite sälta och lite crunch för mandlarna, och så kommer ölbeskan.
Mm.
Så det är en slags trestegsraket. Och det tycker jag, det kännetecknar en bra glass. Så att du känner de här olika smakerna som då ska balansera.
Mm.
Det får inte vara för mycket sötma. Du ska känna de här smaknivåerna. Och konsistensen ska vara behaglig. Du ska inte ha något en pulverklägg i gommen när du har fått i dig en bit, utan det ska vara lätt och friskt efteråt. Då är det en bra glass.
Hur ser du på textur på glass?
Det är en viktig del av det. Är det för mycket, det är ju så här fulglass som jag säger, det är ju väldigt mycket luft. Mm. Och det känns ju mest som att tugga på bubblor om du köper någon riktigt billig. Det gör ju inte jag, men då och då så måste jag ju smaka på något. Mm. Jag tycker att det ska vara lent och behagligt. Och ja, ibland är det lite crunch, men sötma, konsistens och eftersmak är de tre saker jag bedömer glass på. Mm.
Vilken är den bästa glassen du någonsin har ätit?
Det var en intressant fråga, kan jag säga. Det är ju en emotionell koppling du har till något speciellt ögonblick. Och så har den en smakupplevelsen, har en slags minnesposition som den kanske inte riktigt förtjänar. Men jag måste nog säga att när jag åt den här glassen som gav mig idén att starta med glass, då satt jag ju i San Francisco på ett ställe som heter Slocum. Och fick en glass som heter Secret Breakfast, och det är cornflakes och bourbonglass. Och så insåg jag plötsligt att Humphrey Slocum heter de, att man kan ju få både så att säga en så pass alldaglig produkt som cornflakes, som jag egentligen aldrig äter, så plötsligt så hamnar det i en glass, och sen så får det här lite mjuka, kläggiga som en del ju älskar med cornflakes, och så får det en liten bourbon kick, och så gav det en rolig association, för man såg framför sig någon som kravlade ut i köket på söndag morgon, och det enda som fanns det var bourbon och cornflakes och lite grädde kanske, och då blir det Secret Breakfast. Jag tyckte det var ett roligt namn också. Ja. Så där var det en smakkombination och ett roligt namn och en spännande mix. Så ja. Sen får jag tyvärr säga att jag har varit tillbaks ett otal gånger i San Francisco, för min särbo bor kvar där. Den är inte riktigt lika bra idag. Och jag tror att det kan vara för att det är någon sån här ekonom som har blandat sig. Så att det är en förfärlig massa cornflakes och väldigt lite bourbon. Mm. Tyvärr.
Jag läste också att din kollega när ni var där, att han hade smakat en med Coca-Cola och
just det. Så jag tog Secret Breakfast, och min kollega Alex som jag startade med är ju vegan, och han fick en Jesus Juice, och det var rödvin och Coca-Cola. Det låter förfärligt och det var jättegott.
Har du tröttnat på glass ännu?
Nej. Jag tycker det är så kul. Jag tänkte faktiskt på det. Jag stod nämligen i strålande solsken i lördags när det var stängt överallt, hela Malmö stängt, så hade jag en ganska brådskande order. Så att jag sprang in och låste upp och stod och gjorde glass och tänkte, jag är ju inte klok. Det är midsommardagen och alla är ute och umgås med varandra, och här står jag i mörkret. Och så gjorde jag glass till den här kunden. Jag tyckte det var så kul och det blev så jäkla bra. Jag var så nöjd. Så att, nej.
Mm. Äter du glass året runt också?
Ja. Mm. Jag äter inte särskilt mycket. Jag äter kanske en kula varje dag. Har jag producerat något så tar jag en tesked och kollar att det stämmer. Mm. Och jag är ganska så petig. Jag kan känna direkt om det är, nej, det här är inte bra. Och du kan tänka att kollegorna tycker den är helt okej. Nej, då det har hänt att jag har skrotat en glass som jag inte är riktigt nöjd med. Mm.
Vilken är den bästa glassen du tycker att du har gjort?
Jag tror det är den glassen som, av mina som jag är väldigt förtjust i, som heter saltkaramell. Mm. Som helt enkelt är en handrörd kolasås som vi gör gräddglass på. Och sen lägger vi lite rökt salt från San Francisco. Det var en av de första glassarna som vi gjorde. För det fanns ett ställe i San Francisco som heter Byrite, som var en fantastisk salted caramel. Så jag minns att jag sa till Alex att det måste vi ha. Vi måste ha en jättebra, för det var min favoritglass hos dem. Och det var faktiskt Alex som kom upp i idén att vi tar lite rökt salt. Och jag tyckte det lät förfärligt, men det beror ju på hur mycket du tar. Och vi har hittat en bra mix nu. Mm. Det som du minns, det var första året så hade vi en glass där vi la på svart Hawaii-salt.
Ja, det stämmer, ja.
Och det var jättedyrt. Vi fick springa ner i Västra Hamnen. Vad hette den butiken där som numera har stängt?
Green Matmarknad.
Ja, yeah, Green Matmarknad. De hade René Voltaire Hawaii salt, 50 spänn för en liten burk. Och så drog vi på det här på en glass som vi hade som vi tyckte var lite för söt. Och det blev jättepopulärt. Problemet var bara att när vi städade på kvällen så låg det ju ett halvt kilo salt på marken. Och när man hade slickat en gång så försvann ju allt saltet. Så det här var mycket bättre, tyckte vi, att vi inkorporerade sälta i glassen. Och det blev en jättesuccé.
Och annars måste jag säga att det var ändå smart tänkt, för att det är ju fortfarande en av de...
Snackisarna, ja.
Nej, men alltså, ja, det kanske det också. Men jag tänker även för mina matminnen.
Ja.
Just du står med just saltkvarn på glassen. För det känns så här, vad gör han? Liksom,
tar det här in, liksom, brukar man inte göra i glassbutiken.
Tar in så här glass i restaurangscenen på något sätt. Alltså det
är rätt.
Det är något man bara, oj, vad är det som händer här?
Det är rätt.
Så att det...
Vi har ju sagt att vi ska försöka att... gå utanför de här lite fasta ramarna. Det finns ju ibland lite väl mycket traditioner, tycker jag, i glassbranschen. Att så här måste man göra och så här gör de i Italien. Och det är väldigt många som åker till någon sån här skola i Bologna och får lära sig göra glass. Där de såklart sponsras av någon sån här halvfabrikast tillverkare. Och det blir lite likriktning då, tycker jag. Så att jag tycker vi försöker hela tiden att... Som jag säger, att vi ska aldrig göra saker som inte smakar gott eller som bara är för effektens skull. Men vi försöker hitta nya spännande kombinationer. Så min, jag har en glass nu som heter Key Lime Pie.
Mm.
Som faktiskt kom av att jag var i USA och köpte en tårtbit i frysen i matbutiken som hette Key Lime Pie. Och jag har bott i Florida, jag har ätit mycket äkta Key Lime Pie. Och tänkte, det här ska jag... Och så ska man sitta och titta på den en halvtimme så den ska tina. Lycka till, säger jag. Så efter fem minuter så börjar jag såklart att äta på den där. Och så tänkte jag, den här är jättegod när den är liksom halvfrusen. Jag måste försöka göra en glass med det.
Ja.
Så nu har jag en sån med glutenfria hackade digestivekex. Annars så är jag väldigt känslig med det här med att kasta kaksmulor och godis i glassarna. Det tycker jag blir för mycket. Men i det här fallet så har vi det. Och den är jättegod.
Mm. Ja, man blir nästan lite hungrig.
Ja, jag skulle tagit med lite.
På tal om hungrig, jag är lite intresserad av att höra hur historien började.
Jag har jobbat mycket internationellt med mycket försäljning och marknadsföring och sånt. Och så kände jag väl någonstans, det här var ett tidsavgränsat projekt och jag skulle flytta hem hösten 2014. Och jag kunde säkert fortsätta med att få såna här 3-4 års projekt med företag som går lite dåligt och behöver lite hjälp. Och det här projektet i USA hade gått bra och tänkte, nej, jag har sett alla flygplatser som finns nu liksom, och jag reste jättemycket. Det var New York och det var Chicago och det var Florida och det var Seattle och allt vad det nu var. Men jag tänkte, nej, jag vill inte tillbringa mitt liv på flygplatser, och jag vill inte sitta i möten med en massa gubbar som pratar om att kineserna kommer och konkurrerar, och jag vill inte höra om att internet tar över. Och när man skalar bort allt det där, då är det inte så mycket kvar. Då är det faktiskt mat och dryck och sånt. För det
vill man ju bara glassa.
Ja. Jag funderade på olika saker inom mat och dryck, men jag vill inte ha en restaurang, för det tror jag är jättejobbigt och det är lite för gammal för att ge mig in på. Köksfläkten är trasig och man ska ha 15 personer och det saknas grejer i frys, jag vet inte vad. Så det ska vara relativt avgränsat. Och sen så vill jag ha någonting som där folk helt enkelt, det ska vara en positiv, alltså en positiv känsla. Och så fick jag den där idén när jag och Alex käkade glass, att för han sa nämligen, han är vegan, och så sa han, här kan jag få cashewglass och kokosglass och allt möjligt. Och så åker jag hem till Stockholm. Och så sa han, och då är det ju bara sunkig sorbet med mycket socker och lite frukt. Och så sa jag, Alex, det här är ju faktiskt jätteintressant. Och han är duktig. Han gör egen cashew, ost och grejer. Han är jätteduktig på i köket. Men några år innan så var han en riktigt stor sån här köttfantast. Då var det köttgrytor och bacon och hela milliliten. Så han är faktiskt ganska bra på gräddglass. Mm. Så att vi började i min lägenhet i San Francisco. Vi köpte en liten hushållsmaskin och så stod vi där och tittade på den där. Kollade på nätet hur man skulle göra glass. Och så beslöt vi oss för att vi ska inte springa in och titta på en massa glassföretag vad de gör och så försöka göra samma sak. Utan vi sa, vi måste försöka hitta inspiration från allt annat. Så vi gick i tebutiker, vi gick på barer. vi gick i delikatessbutiker. Jag minns till exempel så ser jag rödbeter med basilika som ligger i apelsinjuice, någon slags sallad av något slag. Och så köpte jag hem några hektar och sen så mosade vi det där och så försökte jag göra glass på det. Alltså, den smakkombinationen hade inte jag tänkt på.
Nej.
Och det blev faktiskt, nu när jag säger det, det var länge sedan. Jag tänkte på den kombinationen. Det kanske jag skulle göra en glass på en vacker dag.
Ja.
Så var vi kanske på något ställe och fick en paj. Det finns, jag tror det var en körsbärspaj med lite basilika på. Så sa vi, det var intressant, det skriver vi upp. Och idag har vi en cherry bomb med lite hackad basilika. Så det är mycket idéer från allt annat utom glassbranschen. Mm. För jag tycker den är lite, det är lite samma sak.
Hur har ni gjort för att idégenerera fram alla de här unika smakerna som jag haft? Har det egentligen bara varit att testa?
Ja, testat. Och vi har ju misslyckats våldsamt många gånger. Alex har ju gjort en del som har blivit jättekonstiga. Och jag också för den delen. Men Barnats måste jag ju berätta. Det började faktiskt med att han ringde en morgon här. Alltså en tisdag eller onsdag eller vad det var. Och då är klockan midnatt i USA. Och han var ganska berusad. Nu ska du höra. Är du full en tisdag? Så jag, ja, men jag har ätit så jävla mycket ölglass här. Okej. Då hade han kommit på hur man skulle göra stoutölsglass.
Mm.
Och så läste han upp. Ja, du ska ha stout. Ja, det har jag inte. Systemet är inte öppnat än. Men det kan jag köpa. Och sen då. Ja, mörk choklad. Ja, det har jag. Så jag. Och så massa jordnötssmör. Nej, inga jordnötter i vårt kök. Så jag. Ja, fan. Gå och hämta då på någon bar så kan du köpa. Du gick in till söder om Småland som låg bredvid oss. Mm. Så tar du såna här hackade, såna här saltade, rostade mandlar och så hackar du det. Okej, okay, så. Så när systemet öppnas så åkte jag och köpte lite stoutöl och så gjorde jag precis vad han hade sagt. Och det blev jättegott.
Mm.
Så det var typiskt en sån grej.
Ja.
Vad han sen fick den idén, det vet inte jag. Om han hade varit på någon bar någonstans och någon hade serverat. Mm. Stoutölsglass, för det finns ju andra som har gjort det. Men just den kombinationen som vi har gjort, det är ingen annan som har gjort.
Ja, stoutglassen har jag inte provat, men jag testar IPA-glassen där fanns.
IPA, mango, passion, den är också jättegod.
Ja. Men ni har haft allt möjligt, som sagt, ni har haft getost och sånt också. Ja. Vilka är de konstiga smakerna skulle säga ni har haft?
Gorgonzolan är ju lite sådär. Mm. Jag har gorgonzola och då får man en liten sås till som är fikon, hackade fikon, hackad valnöt, lite konjak och lite balsamico som man får separat.
Mm.
Och det är väldigt många som tycker att det där är jättekonstigt. Jag brukar, bredvid mig så ligger ett fantastiskt pizzaställe som heter Pizza Dal Sud.
Mm.
Och han är från Napoli och mjölet är från Napoli, tomaten är från Napoli. Och ber man om ananas på pizzan så får man stryk. Så att, jag brukar inte be om det, bara för att retas. Och då kom ju alla de här italienarna som är väldigt noga med vad de äter. Och så stod jag där då, när det här var nytt, så stod jag och ropade gelato gorgonzola. Och de liksom, are you crazy? Smakade de så. Oh, it's pretty good, yes. Och så köpte de en pizza och så sparade de kanterna. Och så kom de och köpte en kula med gorgonzola glass. Och så doppade de pizzakanten åt till efterrätt.
Det är nästan som man kommer ihåg när man så doppade pommes i glass.
Ja, faktiskt.
Men, ja, men just det med italienarna, jag nämnde exempelvis att de gärna sa kanske att de tycker så att ja, men ta det här till Italien.
Ja.
Är det några planer?
Ja, faktiskt. Det var en tjej här som var helt förtjust där och så sa han, you must take it to Italy because you must go to the lion's den. Så hon sa, där är ju alla egentligen så trötta på att det bara finns vanilla, choklad och fragola. Och, ja. Och så sa jag bara att ja, det är inte omöjligt att det är den vägen vi går. Det kom in många till mig på Möllan och så tittade de så förundrat omkring, speciellt nu när solen skiner, för jag har ju inte 10 meter kö. Och så säger de liksom, varför står det här? Jo, så jag, men det här är min lilla utvecklingsverkstad.
Mm.
Det är det som är, vi jobbar med, och man självklart får du köpa en kula eller två eller tre. Men jag skulle aldrig kunna ha en kiosk ute på någon strand med 20 meter kö, för det är inte riktigt de kunderna jag har. Men däremot så har jag jättemånga sådana som du. Och det är kockar och det är journalister som kommer och käkar lunch där. Och jag är i rätt omgivning. För alla mina grannar där gör ju saker från grunden och det smakar bra och allt sånt där. Så jag tycker det är viktigt att ligga där.
Du nämnde det innan att det är en Alex att han har gått och blivit vegan.
Ja.
Är det bakgrunden till varför han absolut inte vill ha en baconglass?
Ja. Jag gjorde i USA så gjorde jag en Där finns det ett ställe som heter Bacon Bacon. Mm. Som jag var lite förtjust i. Där får du till exempel, istället för att köpa en liten påse med pommes frites, så får du en påse med 7-8 baconbitar i en liten blomsterbukett. Och då är de kryddade, så att du har en som är provençal, och så har du en som är spicy, och så har du en som är... Så går man och äter de där som pinnar ungefär. Och så är det såklart baconburgare och baconkorvar och bacon, allt. Och jag tyckte det var ett jävla kul grepp. Men jag vet ju att det är inte så att säga... det är något smal nisch, och speciellt då i Sverige och här i Skandinavien, där jag inte tycker bacon är något speciellt smakfullt. Inte alls att jämföra med den här fantastiska bacon som fanns där. Men då gjorde jag på skoj, så gjorde jag en baconglass. Jag la bacon i ugnen som jag penslade med maple syrup och hårdstekte. Lät det svalna, hacka i små bitar. Sen gjorde jag en bourbon maple gräddglass och så slängde jag i de här bitarna. Det var fantastiskt. Mm. Och då sa Alex, det kan vi inte ha. Så det la han veto på.
Ja, nej, kan jag lägga mitt veto då på att jag vill ha en? Så sött med salt. Låter liksom...
Jag har ju någonting som heter att du kan få en workshop. Så du kan med några kompisar komma till mig och betala. Och så tar du med valfri ingrediens och så gör vi en glass till dig. Om du till exempel ska ha någon fest eller någonting veckan efter eller några dagar senare. Och så vill du ha lite glass. Och då får du med dig 2-4 kilos lådor med glass hem. Mm. Så att,
har ni fått någon sån här riktigt konstig grej på den här kursen?
Nej, de flesta har varit rätt så normala. Jag tror inte att det är så många som sitter hemma och har vilda idéer faktiskt.
Bara jag då?
Ja, det är bara du.
Jag vet, jag skrev till dig för ett tag sedan om en som jag inte kan avslöja här, men just...
Gärna testa. Mm.
Sen är jag lite nyfiken också. Jag menar just, exempelvis när jag hade Frida Nilsson i förra avsnittet, så var hennes mest hemliga tips, eller så här bästa tips, att hon hade fått ett knep, att när hon började laga mat, att saker som hade samma färg, att det skulle passa väldigt bra ihop smakmässigt. Tycker du det är någonting som även stämmer på glass? Eller är det...
Inte tänkt på. Nej. Jag har inte tänkt sådär jättemycket på färgerna faktiskt. Mm. Jag kan ju se det ibland att det ser lite sådär kommunbrunt ut. Det ser lite tråkigt ut. Alltså. Mm. Så kommer någon och köper en sån här smakbricka med 6 kulor, och så ska de ha saltkaramell som är lite ljusbrun, och så ska de ha fikon amaretto som är lite ljusbrun, och så ska de ha, ja du vet, någon tredje sån här romrussin eller något som är lite ljusbrun, så tänker jag, nej, nu får du ta hallon för det här ser för tröket ut. Men jag har faktiskt inte tänkt. Mm. En intressant tanke.
Hur många olika glassorter har ni i glassbarn?
Vi har väl totalt ett... med varianter så har vi kanske en 35 någonting nu, 35-40. Mm. Och vi lägger väl egentligen inte så där jättemycket fokus nu på att hitta på, vi måste ha en ny varje månad. Så gör vi ju varianter på befintliga. Vi har en nu som heter Brexit Blues, som är Earl Grey, som då blandas efter vår specifikation på tehuset Shiva i Limhamn. Så vi har en specialmix av Earl Grey, och sen så gör vi en björnbärsrippel till den, och den är jättebra. Vi hade förra året en Earl Grey-te som hette Vicken Grey med rabarber, men den blev aldrig riktigt lika bra. Så jag stod faktiskt redan då och funderade på att det ska vara lite mer kick, jag tror att björnbär skulle bli bra. Och så kom då Nathan som du känner, och så sa han, let's call it Brexit Blues, för han immigrerade i Sverige när Brexit vann omröstningen i Wales då, eller i England när han bodde där. Så nu heter den Brexit Blues och är jättepopulär. Mm. Det är en bättre glass. Så det kan man ju säga, det är ett nytt recept, men egentligen är det en fine tuning av ett befintligt recept som vi hade.
Men sen, ni har ju väldigt mycket så här unika och nästan lite konstiga smaker ibland.
Ja.
Vilken är det mest normala ni har haft?
Jag har ju faktiskt en vanilj.
Jag har det.
Mm. Och den heter, har ni vanilj? För det kommer ju nervösa småbarnsmammor och så läser de på smakerna. Och ibland så ska de vara väldigt pedagogiska, så då läser de för sin lilla 2- eller 3-åring. Ja, det här är då körsbär, och sen är det angostura, och sen är det hackad basilika, och här är det... Stackars barnet ser väldigt förvirrad ut. Jag vill ha den, och så pekar de på något som är rött. Och då frågar mammorna, har ni vanilj? Och därför har jag en glass som heter, har ni vanilj? Och för att göra en lite skojigare så hade jag lite lingonrippel, för det tyckte jag både visuellt och smakmässigt var det gott. Men då fick jag ett och annat barn som sa, vill inte ha det där röda. Så nu gör jag den ren. Ja. Och den gör jag även utan tillsatt socker. Mm. Och inget fel i det, det är världens mest sålda glassmak. Och det är många sådana här finsmakare som säger liksom, jag ska ha vanilj, för kan du inte göra vanilj så kan du inte göra glass.
Hur ofta byter ni smaka?
Några törs jag aldrig ta bort. Jag törs aldrig ta bort saltkaramell, chokladboll, hallon, hibiskus, saltlakrits. De måste jag ha varje dag, annars kommer alltid sina stamgäster och skäller på mig. Men jag har en 4-5 som jag roterar lite på. Jag har till exempel något färre. Jag har en ganska god chokladsorbet som heter Chocoloco med lite rom och lite mexikansk kryddmix. Det är inte riktigt en sommarglass. Den går jättebra på vintern när det är lite ruggigt och blåsigt. Då tycker folk att det är perfekt i en kopp kaffe. Mm. Så den har jag inte nu till exempel. Men nu har jag Key Lime Pie. Den kanske inte blir någon höjdare på vintern. Och framåt jul så brukar jag ju ha min goda saffransglass med hackad vit choklad som heter San Francisco.
Ja, ni har haft många sådana workpans på glassarna.
Jag brukar säga att man kan se på namnen hur dags på dygnet vi utvecklade smakerna. Så saltlakris är helt klart mitt i natten. Mm. Vad ska den heta då? Inte vet jag, jag går hem nu. Saltlakris, och så går jag. Medan San Francisco kommer jag på klockan 6:30 på morgonen i duschen.
Mm. Jag kommer på hastunöt.
Hastunöt, ja, det är sån där intern skämt vi har. Jag och Alex är på. Alex kan inte så mycket tyska. Jag har bott några år i Tyskland så jag pratar rätt bra tyska. Mm. Jag brukar skoja. Jag är inte så säker på att detta är exakt som det var, men en bra historia i alla fall. Att vi pratar om att i USA så säger man liksom got any balls. Det vill säga, är du tuff? Och att Alex frågar, vad säger man i Tyskland då? Och då sa jag, hast du nöt? Jag tyckte vi var så roligt så nu döpte vi hasselnötsglassen till hast du nöt.
Vilken är den mest omtyckta glassen du har haft?
Det är en chokladboll. Mm. Kokoschoklad, kaffe. På något sätt så har ju många en relation till det. Man har ätit en chokladboll på ett café någonstans. Och den är väldigt bra, får jag säga. Jag är väldigt nöjd med den idag. Vi har småjusterat genom åren med ingredienser och sötma och allt annat. Men nu är den riktigt, riktigt bra. Och den finns ju numera på Coop i hela Sverige.
Ja, jag har läst att ni hade ett stort samarbete med Coop som just ni gick igenom. Och även någonting med någon som hade flera restauranger i Köpenhamn, om jag inte minns fel.
Det är fortfarande på förhandlingsstadiet, så jag kan inte säga mer om det. Mm. Men vi har haft en kund från Danmark som är väldigt imponerad av glassen och som har lite andra kompletterande produkter och har stora planer på att göra något stort i Danmark ihop med oss. Så att jag ska över snart och träffa dem igen. Jag kan berätta en skojig historia, att jag satt och förhandlade med dem då ute i matsalen på mitt Möllan. Och så ser jag att det kommer några kunder och en kvinna köper en glass. Och så frågar hon personalen någonting och så pekar de på mig och så vänder hon sig om och så kommer hon ut gående mot mig. Och vi avbryter vårt förhandlande och så helt klart så kommer hon från Göteborg och så säger hon, är det du som gör den här glassen? Ja, säger jag. Jag dyrkar marken du går på. Danskarna tappar hakan. Så sa jag, ja, så här är det när man serverar bra.
Jag vet, du nämnde även just viljan att experimentera med just Berlin och Amsterdam. Vad är nästa steg för Kjell?
Nästa steg är att, för jag brukar faktiskt säga att om du har en bra produkt, om du serverar vad det nu är, om det är, jag rostar kaffebönor och 99 av 100 säger att det här är jättegott, eller jag gör kombucha eller jag gör något annat, då finns det en marknad lite överallt numera. För 20-30 år sedan så var det gränser och spärrar, men idag så går det. Och vi har haft så många ifrån Tyskland och Holland och England och Danmark som säger att du måste se till att det här kommer vidare, för det här finns inte hos oss. Mm. Så att det finns tankar och planer.
Är det ultimata målet att bli internationella?
Nej, jag startade ju det här för att jag inte var så förtjust i att resa och sitta i möten hela tiden, så jag drar mig lite för det här, för det börjar ryckas i mig till höger och vänster nu. Jag hade en mycket seriös förfrågan ifrån Dubai. Jag har haft många ifrån England, från Amsterdam, från Berlin, från Hamburg som säger att det här skulle bli en jättesuccé. Hör av dig om du är sugen på att exportera på något sätt. Så att vi håller på att prata lite om det här. Vi får se vad som händer. Men tanken är väl att jag ska inte direkt stå och mixtra med nya smaker så mycket i butiken, utan jag ska ägna mig rätt mycket åt Coop och kanske även andra i Sverige, och sen titta lite på Danmark i första hand, och sen får vi se vad vi gör med övriga länder. Men det ska nog bli lite större än vad det är idag. Mm.
Men ni gör väl rätt mycket annat också? Ni är ju runt på en del evenemang och så vidare också.
Vi gör mycket sånt med event, och väldigt ofta så är det ju varumärkesbyggande. Nyligen så invigde ju Folkets hus, som numera heter Folk, Mat och Möten, här i Malmö sin nya fina takterrass. Och då var Helsingborgs bryggeri där, och då ringde jag såklart till dem veckan innan och sa, berätta vad du har för öl med dig. Och sen så åkte jag till Helsingborg och hämtade lite öl, och så gjorde jag glass som han hade som öl. Så han hade en god stout som jag gjorde glass på, och så hade han en god IPA som jag gjorde, en IPA Mango Passion. Och det var ju succé, så jag försöker liksom att koppla till eventen. Jag har gjort lite events med Brewdog ibland och tar deras öl och sånt där. Så jag försöker att koppla till kunden eller eventet. Det är mycket kul som händer. Mm.
Men om du just berättar lite det här om att du är egentligen inte från Malmö. Hur kommer det sig att den första blev just i Malmö, att ni öppnade köl där?
Jag har bott i Skåne, det hörs inte nu. Men jag har dels pluggat i Lund och blev väldigt förtjust i Skåne. Jag är egentligen från Norrköping. Och sen hade vi bott i Bryssel, och mina barn skulle börja skolan, och så slutet på 90-talet så flyttade vi till Skåne. Men då var jag ju så att säga en sån här slipsnisse som jobbade på stora bolag och allt möjligt. Och sen när vi körde ju några månader i min lägenhet och sprang runt med de här smakproverna till mina kompisar. Det var en som hade vinbutik, det var en som hade restaurang, det var en som hade tebutik. Och de fick kommentera allihopa. Första veckorna var det liksom, this is okay, but so, gotta be bold, sa de. Så vi tog ut svängarna lite mer. Och sen efter ett par månader så sa de, this is so good, you have to open up. Men då var jag på väg tillbaka ifrån USA och hade väl egentligen tänkt att jag skulle göra någonting med glassen. Och då så sa jag, Alex sa ju direkt, Södermalm och Liljeholmen och allt sånt där. Och så sa jag, jag tycker vi tar Malmö, så jag. För Malmö är på något sätt, det är mer gripbart. Man behöver inte sitta hela dagarna i bilköer. Det är lätt att ta sig fram. Och folk där är kräsna och de är öppna för nytänk. Och det här är verkligen ett nytänk. Så kom Alex hit, han hade aldrig varit i Malmö, och cyklade runt en vecka, våren 2015 var det. Och blev helt såld och sa liksom, det här är ju mycket roligare än vad jag någonsin har kunnat tänka mig. Och så öppnade vi, då började vi med en pop-up-butik vid kanalen, som sagt, gamla Idétorget heter de, va? Numera
Designtorget, ja.
Designtorget heter det. Och numera heter de Bibliotek. Och där öppnade vi och hade en jättesuccé. Så sa vi, wow, vi måste leta reda på ett ställe där vi kan vara kanske lite mer året runt. Så att det var så det började.
Vad har varit era största utmaningar genom åren?
Helt klart så har det varit att vi är, även om vi är hyfsat duktiga på smaker och hyfsat duktiga på kanske marknadsföring och sånt, så hela den här biten med, vi har ju lärt oss, vi har gjort en massa missar helt enkelt. Det här till exempel att kapitalanskaffning som alla entreprenörer sliter med. Jag vet inte hur många sådana här investerare jag har träffat genom åren och försökt att intressera. Men då tycker de att det är konstigt. Ja, men vi har ju liksom Ben och Jerry, det finns ju GB, behövs det en till? För de är 50-åriga herrar med slips som inte riktigt förstår det här som händer. Och det har varit lite svårt att skapa en förståelse i rätt kretsar för den här typen av produkt. Nu tror jag att det börjar hända saker och ting. Det snackas hemskt mycket växtbaserat nu på ett helt annat sätt än bara för 1-2 år sedan. Så att nu börjar vi kanske få mer intresse. Så Coop startade ju med att en chef på Coop som är anställd för att utveckla deras smaker och deras sortiment kom förbi av en liten slump och blev hemskt förtjust och sa, vi måste snacka. Och så fick de smaka och sen så sa Coop att vi har beslutat oss för att rensa upp i vårt sortiment. Det är för mycket konstiga glassar som ingen köper mer än en gång. Låg kalori eller sockerfri och sådär. Och den här tyckte de var fantastisk. Och det är kul. Så att, men det har väl helt klart varit vår största miss att vi har inte varit så jätteduktiga på det där. Va? Så att det har varit ett antal månader utan att ta ut någon lön. Sånt. Mm. Och sen har vi helt klart kanske missförstått var marknaden finns. Vi är ju inte, vi passar ju inte de här som står på stränderna och säljer. Men nu vet vi lite mer vad våra kunder finns. Och lite sådär.
Ni gjorde väl också en liten satsning så att gå över till sockerfria glassar?
Ja.
Är det något ni har fortsatt med?
Vi fick besök av en kille som säljer sötningsmedel till industrin. Så har du marmeladfabrik så har den en viss mix. Och har du läsk så har den en annan mix. De gör till exempel all sötning till Läkerol idag. Och den är då stevia-baserad. Och det är helt naturligt. Det är inga kemiska hittepå. Så jag testade detta och tyckte det blev jättebra. Jag kör blindtester på kunder ibland. Så jag har en vanilj med och en utan och det är väldigt få som kan känna någon smakskillnad. Problemet är att det är 6-7 gånger dyrare än socker. Och de har varit runt hos alla i Sverige som gör glass och alla har sagt smakar bra men det är för dyrt för oss. Så ingen har riktigt hoppat på det. Jag har det då och då men jag tror inte att det kommer att bli en jätte business. Mm. Men jag är redo den dagen behovet växer.
Men du kallar ju dig för en glastronom. Mm. Vad betyder gastronomi och glastronomi framförallt för dig?
Det är ju det här att alltså de som känner mig vet ju det att jag har egentligen varit väldigt försiktig med socker sista 20 åren. Jag var tämligen fet efter att jag bott i Bryssel och behövde gå ner i vikt och tog bort socker och vitt bröd och sånt här och gick ner min övervikt. Så jag är ju ingen sån här gottegris egentligen. Men jag har alltid varit av den åsikten att när jag då äter en glass eller när jag äter en chokladbit eller när jag dricker en öl så ska det banne mig vara bra. Mm. Jag dricker liksom inte 6-7 öl en kväll men jag beställer in en riktigt bra. Kommer in på en bar och de har någon av mina favoritsorter där så tar jag såklart det. Mm. Och se en riktigt bra chokladbit någonstans så tar jag gärna det. Men jag sitter inte och räker i med en jättestor Aladdin eller något sånt där. Mm.
Har några favoritkrogar eller matställen som du besöker gång på gång?
Jag är ju som så många i den här branschen ganska fångad i min egen verksamhet. Speciellt april till och med september så är det ju 7 dagars vecka i stort sett hela tiden. Så att det är inte sådär jättemycket. Men jag måste säga att då och då så får jag ju till exempel mina söner som numera bor i Stockholm kommer hit eller något sånt där. Och då går vi igen och jag tycker det finns jättemycket bra burgare här i Malmö. Mm. Jag är imponerad över hur bra de har blivit. Charlie's Burger som ligger nära oss är riktigt bra och jag gillar Tugg. Och ska jag gå på någonting annat så är det ofta något sånt där lite. Min särbo från San Francisco kommer hit så säger hon alltid att nej, hon vill inte ha sån där hipstermat utan hon tycker det är så kul med allt från Mellanöstern för det har hon inte så mycket. Det finns 5 burmesiska restauranger i San Francisco men det finns inte så mycket arabiska. Så då vill hon alltid ha någon falafel eller någonting. Väldigt basic men det finns ju en del som är riktigt bra faktiskt.
Har du någon som du ser upp till inom matbranschen?
Ja, Leif Mannerström. Jag fick ju hälsa på honom några gånger och när jag ser vad han har åstadkommit jag följer lite honom på tv och sådär jag tycker han är superduktig och han har ju gjort en kokbok som heter Husmans konst stort praktverk som jag varmt kan rekommendera till alla som vill lära sig bra husmanskost så den plockar jag fram då och tittar. Så finns det en kock som numera inte är kock som har skaffat en gård ute vid Anderstorp som heter Viktor Waldenström. Där han nu sitter och avlar fram fantastiska grisar och har öppnat en liten delikatessverksamhet. Så att, det kan jag varmt rekommendera. Mm. Och självklart när jag ska ha en riktigt bra barbecue så åker jag till Holy Smoke uppe i Höganäs.
Vad är ditt hemligaste och bästa glasstips för den som vill göra egen glass?
Var inte rädd att ta ut svängarna. Första gången man gör glass så tar man lite försiktigt, för man vill inte att det ska ta över. Men tänk på att det här ska bli en kall produkt. Jag har lärt mig det här nu, så jag kan smaka på en varm glassbas och så kan jag översätta i mitt huvud hur den här blir när den är färdig. Men det har tagit ett antal gånger att lära sig den, så att säga, översättningsverksamheten. Ja, om du ska lägga in en specifik ingrediens så att du inte är jättenervös och lägger in en liten klick. För du smakar på den varma basen och känner, nu känner jag ju den här smaken. När det blir kallt sen så kanske du inte känner den på samma sätt. Så det skulle vara mitt tips.
Mm. Har du något personligt mål som du strävar efter med din verksamhet eller något du var ledstjärna inom?
Nej, jag har nog bara sagt att jag vill att det här ska bli ett jättebra litet företag som lever vidare. Jag kommer ju inte att arbeta i all evighet. På något sätt så kommer jag nog att fortsätta antingen som konsult till någon annan som gör glass, eller jag kommer säkert att springa runt på Köld någon dag då och då och vara lite behjälplig, även om jag inte jobbar 80-90 timmar i veckan längre. Så att, nej, något annat har jag nog inte. Det, jag är liksom inte ute efter att, jag brukar skoja ibland och säga att Köld ska bli så stort så jag kan köpa Unilever och lägga ner det, men jag tror inte att det är realistiskt.
Börja med Ben & Jerry's.
Jag börjar med Ben & Jerry's.
Tack så mycket för denna intervju.
Tack för att jag fick komma.
Vi ser fram emot alla spännande glassorter här framöver.
Det kommer mer.